Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
Idag ska det handla om att finna sin andliga väg, nå meningen med livet eller förstå meningen med livet och även förstå sin medialitet. Jag tänker att jag och Vivi här ska prata om hur andligheten och medialiteten har hjälpt oss och ja, vad vi har tyckt varit bäst och sämst kan man säga på vår väg. Lite så tänker jag Vivi, om vi börjar så här. Hur ser ditt liv ut just nu?
Ja, precis. Jag har haft extremt mycket att göra. Det har jag egentligen nästan haft snart ett helt år nu. Jag håller på att skriva min boken om mitt liv. Den boken är ju, ja, det är egentligen två parallella grenar. Och det ena är ju min uppväxt som har varit väldigt turbulent och även senare. Och då hur det har utvecklat även min medialitet och min andliga sida. De där är så tätt sammanflätade med varandra och det är ganska intressant. Och det är lite intressant för jag har hela mitt liv känt att en dag ska skriva, eller inte hela mitt liv, nu gick jag tövdigt, men så länge jag kan komma ihåg lite grann, tänkt att jag skulle behöva skriva en bok utifrån mitt liv. Men så till slut gjorde det i alla fall. Så sista året har jag har skrivit och jag har skrivit. Och det har varit, folk sliter i mig och vill att man ska följa med eller göra dit och så. Och jag undviker. Och det, man känner sig så här som man hittar på för att slippa. Men det är verkligen att det tar så mycket tid och energi. För att jag skriver grunden till boken. Sen har jag då en tjej som är spökskrivare. Fast hon, vad ska man säga, hon snyggar till texten eller förbättrar den. Utifrån att hon är författare. Så att den blir spännande och intressant att läsa. Men ja. Så att jag har ju skrivit grunden till allting. Mm-hmm. Så ett himla jobb.
Ja, det är det verkligen. Mm. Absolut. Så hon redigerar.
Ja, men jag har inte redigerat. Jag
men copy touch att hon
snygga
till det.
Ja, precis. Mm. Höjer nivån lite grann på texten, ja. Om man säger så.
Språkgranskning kallas ju också ibland. Det beror ju på, det finns ju den här lite mer omfattande språkgranskning och sen så på lite
enklare. Det kommer nog i nästa skede när boken är färdig att man går igenom den biten.
Okej, så nu är struktur och sånt där.
Ja, men precis. Nu är det bara att skriva storyn så att säga. Ja. Och där är hon.
Ja, men då det är ju riktigt så här då, att gå på strukturen som ofta, som jag tycker i alla fall, faktiskt är bland det svåraste att få en bra struktur.
Och det
är
att inte blir alla som platt klarar när man skriver så att
säga. Men precis. Och den som, en riktig författare ska ju kunna dramaturgi.
Ja, precis.
Och kunna därmed struktur, hur man liksom strukturerar upp en text.
Exakt. Och jag är ju inte författare så att det skulle vara intressant att läsa. Men så att jag har ju skrivit grunden och hon... Ja, fixa till resten eller vad man ska säga.
Men
så.
Vad skönt att få hjälp.
Så ett samarbete har vi i det. Ah. Så, och det känns jättebra. Och det gör ju också att när det kommer tillbaka till mig så känner jag ju igen mina ord. Eller vad ska man säga, min själ i orden. Liksom, för att det förändras inte på det sättet. Så det är jätteskönt att man känner att... Och jag säger det till henne, men gud, det låter precis som att... Det är jag som har skrivit allting. Mm-hmm. Så känns det för mig.
Så ska jag inte
ha. Ja, men precis. Ja. Så att, nej, men vi har ett fantastiskt samarbete. Hon är ju författare och har skrivit andra böcker och sådär. Och gett ut. Så att, vi har ett jättefint samarbete. Jättekul. Och jag är jättenöjd verkligen. Mm-hmm. Så att, men mycket jobb i grunden. Vi började med liksom så här lite intervjugrej först. Eller att jag spelade in och skickade. Men det blir inte riktigt min ton då. När hon, då tolkar ju hon min, med det jag säger. Mm. Och också värderar vad som ska komma med. Eller hur. Det är svårt att förklara också. Vad vill jag ha tyngden i saker och ting. Och vad är extra viktigt för mig. Och så där. Mm. Men det kommer fram på ett annat sätt när jag skriver. Och hon sen bearbetar texten.
Sen kan jag tycka att ibland är det så att man själv har en uppfattning. Det här... Man brukar ju säga kill your darlings, vi som skriver då. Jag har ju skrivit hela mitt liv. Mm. Och vad jag själv liksom tycker är viktigt och sånt där. Och det kan absolut ha stort värde. Men ibland kan det vara bra att ha objektiva ögon eller mer granskare då. Som tänker lite mer att man kommunicerar på mottagarens villkor. Och tar ut, för det är inte alltid det jag själv är kär i som är det som slår. Nej. Eller som folk tycker är spännande. Utan det kan ibland... var lite skillnad där. Men ett typexempel på bok som jag tycker är så här, där han verkligen har fångat liksom personens karaktär och ton och sånt där, det är ju David Lagercrantz bok om Zlatan, fotbollsspelaren till exempel. Men det är jättebra. Men, och sen så tycker jag också den här, en helt annan typ av författare och internationell författare, Neil Strauss, som skrev jättemycket böcker om olika band. Det var väldigt bra också, för jag tycker han fångade karaktären av bandet och miljön och tiden och allt det här. Nej, men det krävs en hel del att också författaren eller spökskrivaren då lägger undan sig själv och försöker gå in i liksom, men precis. Det är fantastiskt när det väl funkar på det viset. Ja. Det är verkligen ett konstverk.
Ja, och det är jättekul så här för att när jag får tillbaka kapitlen här, jag bara jag är ju hela tiden vad bra det blev och liksom så här, och det är så spännande varje gång tycker jag. Hon bara, jag tycker samma som hon tycker det är superspännande när hon får mina avsnitt liksom, för Mitt liv har varit lite spektakulärt sådär, så att det är ganska intressant så, men också liksom med mediala väg och bana. Fördelen är ju att jag har ju bloggat så mycket, jag har skrivit så mycket genom så många år, och de här, jag tror jag började blogga 2009, och då började jag också skriva om en del gamla grejer och liksom såna här saker som hänt tidigare och ja, såna här saker. Så att jag har ju väldigt mycket nedskrivet redan. Annars är det svårt att bara börja så här, nu, vad är det som har hänt i mitt liv? Man blir liksom tom. Så jag har så mycket texter redan. Och, ja. Och det är det som är det suveräna i det här faktiskt.
Ja, det är toppen.
Vägledning uppifrån kallas
ja,
det.
Ja, verkligen. Jag har ju också skrivit ganska mycket egentligen om mitt liv. Det blir ju så, mina böcker också. De är också väldigt självbiografiska. Och sen också när vi poddar och när jag är med i andra poddar och sånt där, så blir det ju också en hel del. Men jag försöker att inte berätta samma sak om igen. Jag försöker verkligen variera mig. För det är ändå så att ja, vi kanske inte ska prata om ålder, hur gammal man är. Men, men man är ju ganska livserfaren. Och då finns ju åtskilligt att berätta utifrån liksom det liv. I alla fall det liv jag har haft har varit ganska, tycker jag, intensivt. Och också precis som ditt då, har inneburit väldigt mycket saker. Så det finns mycket att ta fram. Det är fantastiskt. Men då försöker jag tänka efter ibland så här. Har jag något nytt att komma med som också är relevant eller spännande. Eller liksom tillför någonting till sammanhanget. Så jag tänker så här idag, att vi nu ska prata om det här med andligheten och medialiteten, för att när jag tänkte på det här temat så kom det lite så här down the memory lane grejer till mig i alla fall, som men jag tror så här, nu Vivi, så tänker vi att vi kanske ser vårt liv och kontexten på ett nytt sätt, liksom så här, vad har lett fram till det vi är just nu, och då blir det ju saker i det förgångna helt enkelt. Det är ganska spännande i alla fall. Så jag tänker så här då, att de viktigaste sakerna helt enkelt, om vi börjar med mediumskapet då, vad tycker du har varit viktigast, vad har du lärt dig mest utav utifrån det helt enkelt, din medialitet och mediumskap?
Alltså, jag skulle vilja säga att i grunden så, vad jag har lärt mig eller vad som har varit betydelsefullt för mig, det är ju beviset för att det finns ett liv efter döden. Ja. Allting kan jag liksom, vad ska man säga, kratta ner till den lilla punkten.
Mm-hmm.
Att leva med den vetskapen förändrar allt. Och även det här att inse hur man kan komma i kontakt, att inse att man har den förmågan. Det är ju mindblowing. Liksom.
Ja, det är det ju verkligen. Vad lustigt, Vivi, för jag har precis samma sak som
jag. Vad förvånad jag blev. Nej, men det är så enkelt i slutändan.
Precis, ja, men det kokar ner till det. Alltså beviset.
Kokar ner vad jag sa, kratta ner. Jag tänkte, ja, det men, var något
man kan
annat.
Nog säga många saker så. Tratta ner till att bevisa.
Tratta ner var också bra.
Den är bra. Man krymper ner det till, man reducerar.
Precis.
Ja. Ja, men det är så att det blir det som man står kvar vid, att det är pudens kärna helt enkelt för oss då. Det är beviset för att vi är själar och inte bara kroppar, och beviset för att vi kommer att överleva det här, och vi har överlevt förut andra dödar. Vi har dött många gånger, eller hur? Om igen,
ja,
så
absolut.
Dör vi och ändå så gör vi inte det.
Insikten om reinkarnation, det också förändrar allt. Karmalagen är också en sån sak som förändrar allt. Vi pratade om här innan, det var tur att ingen lyssnade, vi pratade om vad folk har gjort mot oss. Nej, men lite så här, men det har varit lite incidenter så där då, så man blir sårad och lite sånt. Och då är det, när man verkligen tror på karmalagen till 100%, så känner man att man kan inte, vi kan inte agera hur som helst. Och det som vi har så här 100% tillit till varandra, därför att vi vet hur våran moral ser ut.
Vi gör ju det, precis. Och det som göms i snö kommer fram i tö. Och
ja,
det är vad karmalagen berättar om. Så att vi verkligen, jag håller med om att vi har implementerat det här fullkomligt i våra ditt och mitt liv då. Att vi verkligen lever som vi lär på den här punkten i alla fall. Sen förstås är man ju inte felfri, utan man trampar ju klaveret ändå och gör bort sig. Och kanske är inte alltid liksom 100 topp i allting, men vi har i alla fall den ambitionen hela tiden att försöka göra rätt för oss. Men det här med bevis i alla fall, det är intressant, för i mediumskapet och beviset, det du och jag har, och det är inte bara att vi har fått massa egna personliga bevis för liv efter döden, utan vi kan också kan förse andra med det här. Vi är ju medium och länkar, vi kan länka. Den mediala länken, skulle jag vilja säga, den är ju beviset då rent konkret, att vi kan få in andekontakter. Det är fantastiskt och det brinner jag för så otroligt mycket. Det vill säga själva färdigheten, mediumskapets färdighet. Att hålla en medial länk, det är helt fantastiskt. Och sen för mig just nu, för det är ju inte så att nu kan jag här, nu är det här klart. Utan det här är ju ett pågående arbete och en pågående progress för mig. Jag försöker ju bli bättre. För det är en strävan som jag tycker att man ska ha som medium. Att man hela tiden försöker höja sig. För det visar ju också på ett intresse för det man gör. Och en total passion och dedikering. Och att det liksom, man kan bara bli bättre och bättre. Så jag just nu för stunden håller på med nyansering, att vara så specifik jag kan och jag går in på områden som roar mig för jag måste bli utmanad, annars så tappar jag geisten. Jag är lite sån att om jag blir uttråkad så blir jag inget bra. Jag får inte slöa till mig, jag måste liksom ha lite piska på och lite så här, det måste hända saker. Varför just meditation aldrig varit, nu sticker jag iväg till ett annat spår här, men meditation har aldrig varit min grej rent 100, för jag är för rastlös människa.
Jag är precis tvärtom.
Ja, vad kul, ja precis. Men däremot att sitta i kraften och bygga energierna med andra sidan, det tycker jag är helt mumma, det är helt underbart. Men i alla fall det här med nyansering, det är jättespännande. Och rent konkret, just nu så har jag haft ett antal, jag är igång, jag håller sittningar regelbundet och jag håller mediala demonstrationer. Och jag märker att det blir en bättre nyansering. Som exempel nu som jag har tänkt här på, det är att senaste tidens sittningar, till exempel då så hade jag en kontakt med andra sidan, en mamma som kom som hade gått över både i KOL och lungcancer, så det är inte riktigt samma sak. Nej. Men ungefär närliggande i alla fall, men jag var tvungen att säga båda sakerna, vilket stämde. Hon var ju då rökare, men inte nog med det, utan här kommer då en massa så här cigarettmärken till mig och jag blev medveten om att hon rökte prins mjukpack, alltså det verkligen var röda prins, inte vita prins, röda prins. Men eller om du var vita, skitsamma, jag minns inte just nu, prins var i alla fall. Och det spännande var att jag kunde också orientera mig andra typer av cigarettmärken som jag inte haft i mitt medvetande på 40 år, till exempel John Silver, kommer ihåg den äckliga cigaretten?
Utan filter.
Ja, vatten, det var snuskigt. Ja. Men det är sånt där som ändå ligger kvar i mitt membran, i hjärnan, i liksom mitt nervsystem, inte vet jag, i synapserna på något vis, som andevärlden liksom kan använda sig av. Så fick jag känslor från henne då, från andekontakten, vad hon gillade och inte gillade. Marlboro var inte hennes grej, utan det var prins, och sen så gudbrända han och provat någon gång. Och du vet, jag började liksom nyansera mig inom det här liksom. Och kan man tycka, men aha, okej, okay. Ja, men det är ju jättebra bevis eftersom det stämde då. Så det är jättebra, men vad konstigt, varför ska hon prata så mycket om just det här? Ja, men det är så med mediumskap att det spelar ingen roll vad de pratar om, utan det är bara den här igenkänningen att det stämmer. Det är det som är, liksom, det är fokus på. Mm. Och att min sittare vet varför hennes mamma pratar just om det här en stund. Sen pratar hon om andra saker också då. Men att det finns den här att andevärlden är intelligent och att de väljer ut saker. Och det kan precis vara vad som helst. Högt och lågt eller triviala saker. Så länge det är beviset och att det stämmer, så är det liksom det banala, konkret och tydligt. För att det fyller funktionen, att det ger bevis. Så det är fantastiskt. Och sen så är det ju liksom andra saker också som på samma sätt. Jag hade, faktiskt skrivit ner några såna grejer som jag tänkte berätta. För att jag tror att det är spännande för mediumpoddens lyssnare som inte vet vad nyansering är för någonting. Eller hur viktigt det är att förstå intelligensen bakom mediumskapen helt enkelt. Jo, då var det så, det var på en demo, alltså alldeles nyligen då. Då jag en medial demonstration då med, inte sittning utan publik. Där jag får in också en kvinna, jag har för mig att det var en mamma också. Nej, det kanske inte var, kanske var nästa generation. Men i alla fall, jag började imitera henne för jag förkroppsligar ibland. Och så haltade hon hade en haltande gång. Och det är ju väldigt liksom, udda. Ja. Det är specifikt och det är udda. Och det som är bra med sina saker är att det passar bara en enda person i hela av de som har kommit då. Så när det gäller mediala demonstrationer så gäller det att helst ta fram de här detaljerna och som gör det hela som särskiljer och kopplar ihop liksom den på andra sidan med den som är kvar på jorden. Så det är ju fantastiskt i alla fall. Sen kan det vara precis vad som helst. Det viktiga är bara att man tar fram saker som som träffar mottagande. Ja, bull's eye brukar vi kalla det här för ibland på mediumjargong. Liksom mitt i prick. Du vet, när darttavlan är mitt i prick. Och att det då, framförallt om det är jättemånga. Och nu står jag inför att hålla seanser för väldigt många människor. Alltså flera hundra. Och då det är ju som att hitta en nål i en höstack. Så enkelt är det. Och där måste man ha teknik. Där går det inte, oftast inte att bara vara liksom självlärd eller såna saker. Eller man måste i alla fall ha en seansteknik som funkar helt enkelt. Och då är det jättebra att vara så specifik och ta, hålla ut kik efter de här konstiga sakerna. Mm. Som inte träffar många alls utan helst bara en i publiken. Ja, vad säger du om det här med nyansering? Och
ja, men jag skulle vilja säga en sak faktiskt om nu när vi pratar om vad som har varit betydelsefullt och så när det kommer till våran andra mediala. Och någonting som jag alltid har trummat väldigt, väldigt mycket på, det är ju det här med att skriva ner saker när man, väldigt mycket när man går i övning egentligen. Att skriva ner, får du en känsla, får du, spår du kort, skriv ner resultatet och titta vad det var som hände. Och att man hela tiden, eftersom bevisbördan är så viktig, och då det kan, man glömmer ofta saker och ting. Och det är därför tycker jag är jättekul när jag skriver boken, att jag liksom kan gå tillbaka till, ja men gud, den där sittningen, den har jag glömt, den var ju superhäftig. Alltså att man på något sätt ibland kan, då kan man också komma, vad ska man säga, få tillbaka sin kraft ganska mycket.
Absolut,
när man påminner sig om, och alla ögonblick när man har kommit till insikt eller fått budskap eller vad det nu handlar om. Ja. Så att skriva ner är en väldigt viktig sak. Och där tycker jag haft mitt bloggande varit betydelsefullt. Och det var, jag måste berätta, det här var så himla kul när jag höll på att skriva i boken. Och det har med min mammas död att göra. Hon dör 2015. Och jag sitter då och liksom går igenom gamla texter, och då står ju datum, och då ser jag att jag får en föraning.
Mm-hmm.
Och det handlar då om död, 2 veckor innan mamma dör. Mm. Och jag har, när mamma dog, då kommer inte jag ihåg att jag hade gjort det här blogginlägget 2 veckor innan.
Mm.
Och det där har jag inte sett förrän nu, häromdagen. Jag var tvungen att ringa syrran. Hör vad jag skrev 2 veckor innan mamma dog.
Ah.
Hade inte jag skrivit ner det, då hade jag aldrig kommit till, sett sambandet. Att jag hade fått en föraning. Jag fick ju föraning med pappa, med min exman och såna grejer. Jag ska inte skriva tala om vad, för det kommer att stå med i boken. För det var ju det sambandet som jag hittade.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men jag hade aldrig fått någon föraning med mamma, trodde jag.
Mm.
Men sen är det också intressant för att det kan komma som liknelser eller man kan prata om att döden kommer generellt och såna här saker. För oftast så säger de inte så här, din mamma dör om 2 veckor, för det kan inte vi hantera.
Mm-hmm.
Eller du var lika så hemskt, min pappa eller min exman. Det som inte jag ska hindra kan man inte ge information som är smärtsamt, som de vet att vi inte kan leva med om vi får information om och inte gör någonting åt liksom. Då får vi inte information på det sättet, utan då får vi information som vi efteråt ser att de på ett förtäckt sätt talade om för oss att någonting var på gång här, och då kan vi också känna okej, det låg i pipen. Nu vet jag ju naturligtvis att det är så. Det låg i pipen, att det är något vackert i det. Det som skedde skulle ske. Det var ingenting som gick att ändra på. Det var deras tur nu. Så att, och det är sånt här också sånt som förändrar väldigt mycket för oss som medium, det här att vi vet att det finns en mening med det, men ibland visar de oss det också.
Ja, precis. Vi hade ju en episod om just förhållningar och varsel och sånt där, och jag vet att väldigt många på sociala medier skrev med anledning av vår episod att de själva hade upplevt väldigt mycket av det här. Och så är det i mitt fall, så tack och lov, så får jag inga negativa varsel. Det är bara en enda gång egentligen, tror jag, som jag har känt av något, och det är ju då med min brors död. Där hade jag ju, så här i efterhand kan jag ju tycka att det är hans sista år, att jag var väl med, det var väldigt mycket processer mellan oss helt enkelt, som gör att jag på någon nivå i mitt undermedvetna visste vad som var i görningen, om vi säger så. Ja, helt klart. Och han var också på en nivå i det här bakomliggande medvetna om det också, i det liksom kollektiva omedvetna, om vi säger. Mm. Men sen kan jag ju också i efterhand tycka att egentligen hade jag vetat det hela livet. Mm. Man kan ha en sån känsla.
Absolut.
Så, men i alla fall, det är positiva föraningar. Mm. Och det är kul, för att just med föraningar så kom det till mig också så här, första gången jag konkret hade en sån här. Eller jag hade flera just i 10-årsåldern eller 10-11-årsåldern. Det är lustigt, då fick jag de här mediala eller intuitiva tillskotten och med innan något har skett, att jag visste saker. Så, och det var till exempel, kunde röra vinster. Jag vet att jag och min morfar, när vi var på Domus i Gävle i början av 80-talet, så visste jag när jag skulle vinna på sådana här tombola, eller liksom man drog någon lott i någon. Det satt någon farbror, kommer ihåg, Bibi, med de här lotterna. Rent fysiskt så drog man en sån här lott, och så visste jag innan att jag skulle vinna någon chokladask och så, eller på Furuvik, var samma sak, jag också varit med om det. Och sen så har jag ett annat awkward minne. Det var ju så här att jag spelade ju fiol jättelänge. Helt otroligt jobbigt faktiskt, för jag ville egentligen inte spela fiol. Jag hatade fiolen. Nej, så här, min pappa övertalade mig att det här är så vackert och tjusigt med violinen, och du kommer tacka mig efterhand, Camilla, för det här är vad du egentligen vill göra, och spela fiol liksom, och behärska det här fina. Så att, ja, då liksom intalade jag mig själv, ja, det här är bra. Och sen så tog jag så lektioner i 7 år. Och mot slutet var det till och med att jag var med i en stråkensemble, alltså en liten orkester. Och det var helt horribelt, för det var ju helt cringe att ha en fiol liksom. Jag fick ju gömma den här fula jävla felan när jag på väg till mina lektioner då, för jag var ju en cool tjej. Jag såg ju som Kim Wilde på den här tiden och var liksom, du vet, och var populär och snygg och du vet allt det här. Och så tönte jävla fiol som man liksom fick gömma undan, som sagt. Men hur som helst, det jag ska komma till nu, det är att jo, och så var det så här att det gick inte så bra för mig. Jag hade bara gått gehör, men jag hade ju helt kassa, stela fingrar, så dåligt vibrato. Så jag kunde inte bli bra. Och det berodde på min anatomi, liksom, mina biologiska förutsättningar som inte fanns. Jag har ju långa pianofingrar, som du ser, jag skulle spela piano. Så det här var helt fel, så jag kunde aldrig bli bra, vilket var jättejobbigt också. Och så får jag då frågan från IOGT-NTO, alltså nykterhetsrörelsen, i början av 80-talet, om jag vill ha någon form av uppspelning på deras, vad de nu hade för någon grej. Och jag tackar ja, fast jag vill tacka nej, för jag känner att det här kommer inte hålla. Jag orkar inte prestera, jag orkar inte liksom vara bra, därför att jag kan, eller vet, jag fick verkligen kämpa för att liksom klara av mina stycken och sånt där. Men jag kunde samtidigt inte tacka nej, så att då gör jag det. Och det är intressant, IOGT-NTO, alltså det var ju så här, kommunala musikskolan gick jag i då. Men det var ju då tidigt 80-tal, jag tänker här att det var faktiskt min dotters farfar som var statsråd på den här tiden. Och faktiskt kulturminister och ordförande i IOGT-NTO, så jag tänker att kommunala musikskolan och nykterhetsrörelsen stod nära varandra på något sätt, varför vi blev inbjudna till sånt här. Ja, i alla fall. Så då ska jag gå dit och spela, men jag orkar inte träna, jag orkar inte förbereda mig. Så jag tänker så här, undrar om jag bara går dit och bara ställer mig och fuskspelar. Jag bara kör på liksom och bara hittar på helt enkelt, fast med felan.
Lite
uppstråk, lite nedstråk, lite liksom pendla mellan allegro och largo, alltså olika tempo och så här, och bara kör. Vad vet de? De har ju ingen aning, tänker jag då i min liksom 10-åringshjärna. De vet inte hur det ska låta. Men åh, vad pinsamt. Det var ju helt brutalt. Alltså, jag står ju där och bara, folk blir alldeles, men gud, vad är det här för konstigt? Det är helt sjukt.
Det var roligt.
Men here it comes, det var en liten lång startsträcka där till det här. Det var inte det som var grejen, även om det här var väldigt pinsamt och hur det var på den här tiden. Helt galet. Jo, då under samma tillställning så är det utlottning. Ja. Och vi har alla fått, tror jag, liksom när man kom dit, någon lott vid dörren så där, och så ska det bli någon dragning då. Och jag vet, Vivi, direkt, jag kommer att vinna. Jag vet det direkt när jag får den här lotten i min hand. Liksom. Och varför kan man ju sen undra, hur kan jag veta det? Jag var så bombsäker på att jag skulle vinna. Och så gör jag det. Jag vinner. Och det jag vinner är ju då ett kassettband med ett band som heter Stand By. Och det är alltså Carola Häggqvist hårdrocksband, mm-hmm, som hon hade ihop med Pontus Holmgren, han som sen var sedermera var frontfigur i Pontus Amerikanerna, mm, kommer ihåg.
Ja.
Ja, i alla fall. Så jag får det här kassettbandet då, så redan där börjar min love affair med Carola Häggqvist. Mm, ja. Men då var det en helt annan musikstil än hon sen när hon vann, mm, med Främling och allt det där. Men i alla fall, men poängen här är förstås att då kände jag den här fullkomliga föraningen, och jag tror ju att mitt mediumskap är förutbestämt. Och att vi får de här grejerna när vi är väldigt unga. Att vi bara vet att nu var den här sjätte sinnet som slår till här. Eller hur?
Mm,
så det var mycket så. Just med 10-11 års ålder kommer jag ihåg de här att jag föraningarna.
Mm.
Mm. Så var det. Och ja, väldigt bra att ha det när det är positivt, tycker jag. Men jag skulle inte, vad jag vet, aldrig fått något negativt tack och lov. Det är ju hemskt.
Ja,
som en del har skrivit att de har, känner på sig hemska saker.
Mm.
Då tycker jag att man ska stänga av. Och försöka, ja, stänga av.
Ja, och man kanske ska jobba med hur man tar emot budskap också då. För att alltså, jag tror det har med ens egen känsla eller öppenhet. Om det är så att man uppfattar. För jag har ju då fått till exempel budskap då, vid de här dödsfallsgrejerna. Men jag har ju inte uppfattat det som negativt. Eller att det ska hända något hemskt på det sättet. Jag har inte förstått. Och det är ju därför att min kropp reagerar inte med rädsla. När den egentligen får information som den vet om.
Mm-hmm.
Men jag är inte rädd för det här. Jag jobbar inte utifrån rädsla med mitt mediumskap. Eller jag jobbar inte heller utan jag är liksom lite mer i nuet. Så jag tror att det ibland att tar man emot mycket negativa budskap. Så bör man titta på hur man generellt kanske tar emot eller hur man bearbetar eller vad man har förväntningar på information som kommer. Att reagerar man lite med rädsla eller att man stressar upp sig, då kan det målas upp lite på det viset.
Men gud Vivi, nu kommer jag på faktiskt att jag visst fick negativt varsel en gång med dig, inte med dig, eller ja, tillsammans med dig. Det var nämligen så att du och jag har varit med om väldigt jobbig sak, ett utpressningsförsök, kommer du ihåg? Mm. Problemet när jag fick det varslet, då var det för sent, då var vi redan fast i fällan. Yes. Så då, jävla skit, alltså fan fick jag det så sent? Då blev jag helt så här, alltså det var, slog ner som en bomb i hela mitt system. Att jag bara visste så här, nej, fan, det här går åt helvete nu. Ja, vi lurade. Men det var för sent.
Mm.
Skit också. Men det är bara vad jag kommer få nu. Du vet
så
vad jag menar.
Efteråt så tror jag att det var en ekonomiskt lite kostsamt att ta sig ur.
Ja,
det var, men det var nog också, men det var, kan varit en bra lärdom som jag tror det var vi kan det. Vinna på.
Ja,
på
vi sikt. Var naiva, både du och jag.
Och det var så irriterande också i det här, för att jag hade väldigt mycket fullt och egentligen kände inte jag för det. Nej. Jag skulle ha lyssnat på mig själv där, men så tänkte jag, men Camilla vill.
Ja.
Och så körde jag över mig själv där. Fast hade jag inte gjort det hade vi heller inte vetat. Så att men jag kommer ihåg efteråt att jag kände att det var någonting som gjorde att jag inte riktigt gick igång på det liksom.
Mm.
Men därför reagerade väldigt snabbt på när saker inte vart som det vart sagt.
Ja, det är samma typ av slags varsel då, fast på ett annat
någonstans
sätt.
Någonstans kände jag att det är någonting som inte stämmer här. Fast man kan inte sätta fingret på det.
Och det där är jobbigt.
Det där är lurigt.
Ja, men sånt har man ju förstås med, när man inte kan sätta fingret på. Man bara vet att någonting är fel. Det lever man ju med hela tiden.
Samtidigt så tycker jag det är liksom, man ska ändå alltid ha cred för när man är en snäll själ som tänker gott om människor och förväntar sig gott på något sätt, att det är ju inte vi som blir lurade som är de som gör fel, utan det är de andra så att säga. Och jag tycker att det är något väldigt vackert. Det är samma jag brukar säga när jag levde med min exman som var alkoholist. Alla är liksom så här, men varför lämnar du inte honom? Så här, men jag försökte liksom rädda honom. Ja, det är en lång historia det där. Men samtidigt tycker jag det är väl också något vackert i att vi vill rädda varandra. Så att vi lever i en värld där det är väldigt lätt så där att de som vill göra någonting för andra människor. Ja. Att det är nästan så här, tänk på dig själv och slösa inte på din energi. Att man väldigt snabbt går in i det. Ja, jag säger att man också ska göra det. Man ska också faktiskt vara en kärleksfull och god människa. Och ibland så kan det vara värt att slösa på sin energi för någon annans skull faktiskt.
Precis, ibland så kan det vara värt att öppna på lädret också. Eller slösa med sina pengar. Precis. För att du sa det här med kostsamt för dig. Men, och det var det. Jag tyckte att det var väldigt kostsamt. Men å andra sidan, då pengar kommer, pengar går. Och vad fan, på ett sätt, vad betyder pengar? Mm. För mig på ett plan, inte ett jävla noga. Ursäkta att jag svår. Nej. För att de kommer tillbaka. För så jag menar, och den här gången så hade vi fuck off pengar och det kändes skönt att drämma till med dem just då.
För det hade inte det. Han.
Nej, men precis.
Det var skillnaden.
Ja, ett riktigt häxskratt på det tycker jag. Mm. För att det är du och jag ändå som har blivit snärjda i en fälla och utpressad och sånt där. Men, och då kan jag tycka att det var värt de pengarna. För igen, pengar ska till... Ska användas också. Nu använder vi ju det här till någonting.
Till en lärdom,
så får man säga. Jag menar det. Det är klart att man inte vill vara slösaktig eller så här. Och det är klart att det sveder plånboken.
Och vi betalar inte till den här personen, det är väl så. Nej, vi ska säga, utan precis. Det var till advokaten helt enkelt.
Precis. Det ska sägas, absolut. Vi kommer inte efter för hot och utpressning. No way, liksom, det ska man aldrig göra. Nej, utan vi har... bra rättssystem här i Sverige.
Det som jag verkligen tyckte kom ut av det, det var att vi verkligen visste vad vi hade varandra. Och vi var med om en ganska tuff sak tillsammans. Vi skötte det så snyggt tillsammans. Vi var starkare tillsammans. Vi stöttade varandra. Och vi var liksom raka, ärliga och liksom gjorde vad som var bäst för oss båda två hela tiden.
Ja.
Och det är lite vackert på något sätt, det vi var med om i våran relation. För helt det gör att vi efter det alltid känner att vi kan lita på varandra.
Ja, helt
vi vet
klart.
Precis att vi har alltid varandras ryggar. Så det ligger ett väldigt stort värde i det.
Jag håller med om det, för vi blev ju ändå utmanade och det hade kunnat bli konflikter mellan dig och mig. Vi hade alla möjligheter till det, men vi höll ihop och blev inte liksom the blame game, att det är ditt fel och du drog in med det här och det var du som var naiv och inte jag. Det var inte så, utan vi löste det, vi tog det tillsammans mellan liksom. Och vi båda hade ju varsel fast på olika sätt då. Och i mitt fall så kom det för sent den här gången. Shit happens. Men å andra sidan, jag tror precis som du, utifrån ett högre karmiskt perspektiv, att vi behövde den här lärdomen. För att annars, som du sa då, kom ihåg Vivi, annars kommer den komma senare och i ännu grövre form.
Precis,
liksom.
Vi lärde oss.
Ja.
Och, men också kan jag känna, jag skulle säga tyvärr, det är väl lite grann som i den här branschen, precis som i alla andra branscher, man ska inte sätta oss på några pedestaler. Att går det bra för en och sådär, så ligger dolkhuggen lite nära i ryggen ibland.
Helt
så. Så att det är väldigt viktigt med de lierade man har, eller de samarbeten de som man känner man kan lita på. Så att när man verkligen hamnar i en trängd situation och ser vad man kan lita på, så betyder det väldigt mycket.
Ja, precis. Och sen tror jag att både du och jag ska tala för mig. Jag har i alla fall blivit lite mer noga nu med att se mig omkring och vilka jag har omkring mig och vilka jag gör affärer med och inte, och vilka som erbjuder något med rent mjölpåsen och inte och sådär. Så att jag blir lite mer vaksam, tror jag.
Ja.
På många sätt.
Jag kan nog känna att här nu sista tiden känner jag nog att jag också blivit det. För det finns också ett utnyttjande utav oss som medium och sierskare. Att folk är liksom ute efter våra tjänster. Och ibland kan jag nog känna att jag har varit alldeles för snäll och gett alldeles för mycket. Och sen upptäcker jag i slutändan att det var det vår vänskap var baserad på. Att man ville ha någonting av mig. Men jag fick liksom ingenting tillbaka. Så att det är lärdom.
Ja, det är det verkligen. Det är inga en riktigt sur lärdom.
Men det är tråkigt. Men det är tråkigt att känna att man har någonting som... någon vill stjäla av en liksom, på något sätt.
Ja, men en del gör det. Så, det är bara inse.
Men de förlorar oftast
ledsen.
Oftast förlorar de här personerna i slutändan, för att det är ju ett sätt att leva. Det är som jag säger, för mig är ju karmalagen ett rättesnöre jag förhåller mig till. Och om man inte har det, så ser man inte kanske att man är ute och slirar, att man kanske inte behandlar andra som man vill bli behandlade själva, eller tänker på att det blir konsekvenser av allting. Men när man gör det, så det är ganska skönt att ha ett sånt rättesnöre på något sätt.
Ja, men det är det verkligen. Så det är ju ett sätt oss hur andligheten och medialiteten har hjälpt oss helt enkelt. Så är det ju något som kommer till verkligen. Mig när vi pratar om de här liksom, i toppen av vad jag har lärt mig framförallt inom mediumskapet. Det är ju ett begrepp som vi har, vi spiritualister, som heter surrender på engelska då. Det vill säga att överlåta eller
släppa taget
om, precis, att kapitulera kan man säga inför, ja, inför vad? Jo, inför rädslan, inför att man inte kan påverka, kontrollera den här processen. Det kan man däremot, om jag sedan behåller ett föredrag så vet jag att jag kan klara det till 100%. Det enda som skulle kunna hända, worst case scenario, det är om jag skulle få någon form av blackout och inte kommer ihåg eller kommer av mig tok mycket eller tappa tråden, inte vet jag. Och om jag skulle göra det, så idag skulle jag säga, jag bryr mig inte. Jag är inte liksom minsta ängslig för att göra det. Och som sagt, skulle det hända så skulle jag inte bry mig. Okej, så då är det. Men det är ju liksom inlärd kunskap. Med mediumskap så går vi ut på oviss mark alltid. Det gäller att hantera den ångesten för att du inte kan ha kontroll över situationen. Du måste surrender, du måste överlåta dig till...
Det är galet
till,
egentligen.
Ja, det är helt galet och det kräver så fruktansvärt mycket, vansinnigt mycket mer mod än att hålla vilket annat
andligt
performance som helst. Ja, men precis, som du kan... kontrollera och där liksom risken att förlora är så oerhört mycket mindre än vad det är med att exempel, ta mediala länkar på en scen inför väldigt många människor. Det förutsätter helt andra krafter alltså. Och det här att du har fullkomlig tillit, för att kunna surrender så måste vi ha trust, alltså tillit. Lita på till 100%, det är det vi inom spiritualismen strävar efter, att du vet att andevärlden finns där för dig, du vet det till 100%, sen gäller det bara att lyssna, och har man varit en dålig lyssnare då kanske man inte gör fullgott jobb, men de finns alltid där, det är vad det handlar om. Så då har vi den kopplingen då mellan surrender och tillit, trust.
Ja, och så det viktigt. Var faktiskt precis det som jag tänkte ta upp, just tillit. Nej. Vi går i varandra hela tiden. Tillit, när vi pratar om vad har du lärt mig, vad jag har fått genom det här med andligheten. Är det tillit, ja, andligheten och medialiteten har lärt mig tillit. Precis exakt så som du berättar, och lite också det här att resultaten kanske inte kommer på en gång utan du får vänta och se, ha tillit. Men det har ju sen då också överfört att jag också kan ha mer tillit i mitt vanliga liv. Och när jag tänker på att jag har ju levt ett liv totalt utan tillit tidigare. Det är väldigt smärtsamt att leva utan tillit. För det visar att det är ju en känsla av att tro att ingenting tas om hand. Så, utan jag måste lösa allting själv om någonting ska bli bra. Det är väldigt slitsamt att leva så. Det är också väldigt hårt och kan vara deprimerande att leva på det sättet. Mm-hmm. Men när man får tillit så kan man släppa väldigt mycket. Och när man får tillit så får man ju också tillit till att saker kan bli bättre än vad jag tror. Att jag inte ser hela perspektivet ännu, så att det ligger något spännande längre fram. Så att det andliga mediala har gett mig tillit i mitt personliga liv också. Och det är jag oerhört tacksam för. För att det gör mig faktiskt lyckligare som människa.
Mm. Ja, helt klart. Så tillit, att jobba med tilliten. Och för att få tillit så måste vi ha tålamod och vara uthålliga. Så är det. Mm. Så det hänger ju samman också. Jag tänker hur man upparbetar liksom större, högre tillit. Jo, men det är att låta det ta tid helt enkelt. För tilliten kommer ju efter erfarenhet och efter att man har prövat sina vingar. Så därför måste man ha tålamodet och vara uthållig. Och du och jag är väldigt uthålliga med tanke på att vi har kört podden nu 5 år utan att klaga.
Verkligen. Och det är ju det här, och det märker man när man har hållit på länge, är att väldigt mycket kan ta, alltså mycket kan ta tid att falla på plats, och då måste man både ha tillit och tålamod. Ja. Precis som nu, som jag sa, min mamma gick bort 2015. 2023 upptäcker jag att jag hade en föraning. Innan man får bevis, innan saker faller på plats, innan man förstår varför saker har hänt och såna här saker. Så, så tiden måste få gå ibland. Så att det krävs tillit och tålamod när man håller på med det här.
Ja. Okej, då var det lite tankar från oss faktiskt.
Yes.
Så ni får ha det bra, så lyssna på oss nästa gång också.
Ja, hej då!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.